Välkomna till gudstjänst andra söndagen i advent. Vi ser fram emot att höra Olof predika och sjunga med i många sånger här idag. Och jag har särskilt bett för innan denna gudstjänst att Herren Jesus riktigt ska komma oss nära, uppenbaras för oss. Vi hörde här intoneras den här sången, psalm 32. Och gläd dig Guds församling nu. Kom, låt oss med varandra av allt vårt hjärta tacka Gud och sjunga alldeles.
Jag läser från Lukas 24 och det är den text som stod där framme. Medan de talade om detta stod Jesus själv mitt ibland dem och sa till dem: frid vare med er. Uppskakade och rädda trodde de att det var en ande de såg. Han sa till dem: varför är ni så oroliga? Varför kommer det upp tvivel i era hjärtan? Se på mina händer och mina fötter att det verkligen är jag. Rör vid mig och se. En ande har inte kött och ben som ni ser att jag har. När han hade sagt detta visade han dem sina händer och fötter. När de i sin glädje och förundran fortfarande inte kunde tro frågade han dem: har ni något ätbart här? Då räckte de honom en bit stekt fisk. Han tog den och åt inför deras ögon. Vi ska lyssna här till en text från Saltaren, psalm 85. Jag vill höra vad Herren Gud talar. Han talar fri till sitt folk, till sina trogna. Men det får inte gå tillbaka till dårskap. Ja, hans frälsning är nära dem som vördar honom, för att härlighet ska bo i vårt land. Nåd och sanning ska mötas. Rättfärdighet och frid ska kyssas. Sanning ska växa upp ur jorden. Och rättfärdighet blicka ner från himlen. Herren ska ge det som är gott. Och vårt land ska ge sin gröda. Rättfärdighet ska gå före honom. Och bana väg för hans steg. Och det är från Hebreerbrevet 2 från vers 10. För när Gud, för vilken och genom vilken allt är till, skulle föra många söner till härlighet, måste han genom lidande fullkomna honom som för dem till frälsning. Jesus som helgar, och det som helgas har alla en och samma far. Därför skäms han inte för att kalla dem bröder när han säger: jag ska förkunna ditt namn för mina bröder, mitt i församlingen ska lovsjunga dig. Han säger också: jag ska förtrösta på honom. Och dessutom: se, här är jag och barnen som Gud har gett mig. När nu barnen har fått del av kött och blod tog han själv på liknande sätt del av detta, för att genom sin död göra den maktlös som hade makt över döden, alltså djävulen, och befria alla dem som av rädsla för döden levt i slaveri hela sitt liv. Det är ju inte änglar han tar sig an, utan Abrahams barn. Därför måste han bli lik sina bröder i allt för att bli en barmhärtig och trogen överste präst inför Gud och sona folkets synder. Genom att han själv har fått lida och blivit frestad kan han hjälpa dem som frestas.
Ja, ni har fått ut texten. Ni kan hoppas att det ska underlätta för er att följa med. Kommer att gå lite fram och tillbaka i texten så småningom. Så att jag tror att det gör det lättare att följa med att man har detta framför sig. Ja, vi hörde ju texten läsas upp alldeles nyss. Och ni satt och lyssnade och kanske reflekterade lite grann. Och kanske var det något särskilt som drog till sig intresset i detta. Kanske var det orden om fruktan för döden och befrielse från fruktan. Det är ju så att det som har med vårt känsloliv att göra är gärna någonting som vi kopplar på. Och känslorna är inte på något sätt oväsentliga. Men just dessa känslor med rädsla och oro och ångest och sådant, det är ju känslor som hör till en syndpräglad värld. Det hänger samman med synden i världen, både vår egen och andras. Symptom på synden. Men Jesus kom inte för att ta sig an syndens symptom, utan syndens rot. Och detta handlar dagens text om. Den hjälper oss att förstå Guds härliga frälsningsverk som han har låtit utföra genom sin son. Och vi finner här vad Guds syfte är med det han har gjort. Vi finner själva utförandet och vi finner om resultaten av det Gud har gjort. Men låt oss först ställa en fråga och några följdfrågor. Är vi intresserade av Guds frälsningsverk? Vill vi bli djupare förankrade? Och vill vi lära känna frälsaren bättre? Då tror jag att den här texten har något att säga till oss. Redan i början av texten, i vers 10, så blir vi genast påminda om någonting väldigt grundläggande. När det gäller frälsningen så placerar vi gärna in oss själva i centrum för skeendet, det som sker med oss. Men vers 10 påminner oss om att det är Gud som är i centrum. Gud för vilken allting är till. För genom det som Gud har gjort för människans frälsning så uppenbarar Gud så mycket av sig själv, sin härlighet. Han uppenbarar sin nåd, sin godhet, sin kärlek, sin visdom och rättfärdighet på ett sätt som vi inte kan ana i hans skapelseverk. Guds väsen speglas i hans verk, vare sig det är i skapelsen eller det han utför för vår frälsning. I Efesierbrevet så läser vi att vi som har satt vårt hopp i Kristus ska prisa hans härlighet och ära. Detta är vad det ytterst går ut på. Så när brevets författare är färd med att tala om vad Gud gjort så är det helt rätt att han påminner oss om Gud för vilken och genom vilken allting är till. Så läser vi vidare. Det står att Gud skulle föra många söner till härlighet. Ja, det är vad Gud vill. Gud vill inte endast rädda människan ifrån dom. Siktet är inställt på att föra många till härlighet. Det här är ett ord som kanske inte omedelbart landar hos oss. Det är svårt att göra oss en föreställning eller ens kanske en aning om innebörden. Men Jesus han uttrycker det så här när han ber till Fadern, den bönen som är återgiven ifrån den sista kvällen, hans sista kväll på jorden före sin död. Fader, jag vill att där jag är, där ska också det som du har gett mig vara med mig, så att det får se min härlighet som du har gett mig. Och sen fortsätter han, och den härlighet som du har gett mig har jag gett dem. Det är häpnadsväckande ord. Det är omöjligt att förstås att fullt ta till sig. Men det ger oss någon aning om vad som är Guds syfte. Och textavsnittet här börjar med Guds syfte, med finalen så att säga. Men sen läggs fokus på det som sker innan. Och i synnerhet på honom, på han som för dem till frälsning. Fortfarande i vers 10. Vi hoppar över tills vidare orden om fullkomnande genom lidande. Det temat återkommer senare i texten. Vers 10 identifierar han som för dem till frälsning med Jesus. Och så sägs något mycket viktigt om honom. Jesus som helgar, alltså som avskiljer, och det som avskiljs, det frälsta folket, är av en och samma släkt. Vilken släkt? Det är människosläktet. Jesus är en del av människosläktet. Och det understryks nu på flera sätt i det följande. Författaren citerar Gamla testamentet där Messias talar om sina bröder. Därför bryggs han inte för att kalla dem bröder då han säger: jag ska förkunna ditt namn för mina bröder. Mitt i församlingen ska jag lovsjunga dig. Han säger också: jag ska förtrösta på honom, och vidare: se, här är jag och barnen som Gud har gett mig. Bröderna är barnen som Gud har gett mig, den frälsta skaran. Och han blygs inte för att kalla dem bröder. Varför? Jo, för att de är av samma släkt. Och texten fortsätter att behandla Jesu människonatur. Vers 14. Eftersom nu barnen hade fått del av kött och blod, alltså så som Gud hade skapat dem, fick han på liknande sätt, alltså Jesus, del av kött och blod. Och om jag hoppar fram till vers 17 så står det att han måste i allt bli lik sina bröder för att sona folkets synder. Eller för att vända på det. För att sona folkets synder måste han i allt bli dem lik. Människosläktet står under Guds dom på grund av sin kollektiva och individuella synd. Sina syndiga tankar, ord, gärningar, sin syndiga natur och sitt framhärdande i att leva oberoende av Gud. En rebell i Guds värld. En värld han har skapat och har äganderätten till. Och därtill ärver varje människa Adams skuld. I Romarbrevet står det: domen kom genom en enda och drog med sig fördömelse. Och den fördes vidare från Adam till nästa generation och så vidare. Det betonas särskilt i första Moseboks 5 kapitel vers 3 på ett ödesmättat sätt. Där det står att när Adam var 130 år fick han en son som var lik honom, hans avbild. Med syndafallet och upproret stämplat i sin själ. Och Jesus, han måste i allt bli lik sina bröder för att sona folkets synder. Ja, kan ett djur sona människans själ, människans synd? Hebreerbrevets författare skriver att det är omöjligt att tjurars och bockars blod skulle kunna utplåna synder. Skulle en ängel kunna ta sig an uppdraget, en syndfri ängel? En ängel kan inte representera människor. Bara en människa. Men finns det en sån som kan ta sig an andra människor? Psaltaren 49, vers 7-10 ger oss detta svar. De litar på sina ägodelar och berömmer sig av sin stora rikedom. Men sin broder kan ingen friköpa eller ge Gud lösepenning för honom. För dyr är lösen för hans själ. Och kan ej betalas till evig tid, så att han skulle få leva för alltid och inte se förgängelsen. Det måste vara en syndfri människa som tar sig an andra människor. Som tar sig an andra synd. Och som också är utan arvsynden. Och som måste vara något ännu mer. Gud sänder sin son som har del i treenigheten. Som existerar från evighet. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Och längre fram i Johannesprologen, och ordet blev kött och bodde ibland oss. Ordet, sonen, fick sin mänskliga natur genom kvinnan Maria, som var alltigenom människa. Men genom avlelsen som skedde genom den heliga ande fördes ingen arvsynd vidare. Inget från Adam. Jesus hade ingen jordisk far. Jesus föddes utan den tillräknade arvsynden och utan syndig natur. Och han levde ett liv utan synd. Den enda människa som någonsin gjort det. Och längre fram skriver Hebreerbrevets författare i kapitel 7: en sådan överste präst var det vi också behövde. En som är helig, oskyldig, obefläckad och skild från syndare. Vi närmar oss julen. En del kanske har plockat fram en julkrubba hemma. Bebin i krubban är Gud. Och bebin i krubban är människa. Inte en supermänniska. Inte en halvgud. Utan människa. Och här måste vi skilja på natur och person. En sten har sin natur. Vatten har sin natur. En hund har sin. En människa har sin. Jesus har två naturer, en gudomlig och en mänsklig natur. Gudomlig och mänsklig. Men han är likväl endast en person. Hans två naturer är inte sammanblandade. Så att hans mänskliga natur skulle ha inslag av gudomlighet, eller att hans gudomliga natur skulle ha inslag av mänsklighet. Det här kan vi inte förstå. Men det är ändå viktigt att hålla fast vid det. Det som är speciellt med Jesu mänskliga natur är att han är född utan synd och levde utan synd. Och det som är speciellt med Jesus är att han i sin person förenar en gudomlig och mänsklig natur utan att sammanblanda dem. Kan vi förstå något av hur Jesus ödmjukar sig när han antar mänsklig natur? I Filipperbrevet står det att fastän han var till i Guds gestalt räknade han inte tillvaron som Gud så som segerbyte, alltså någonting som man visar upp, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. När Jesus hade överlämnats av judarna till Pilatus och judarna anklagade honom senare för att han ville göra sig till Gud, och Pilatus låter gissla och misshandla Jesus, och så kommer han ut klädd i törnekronan och Pilatus pekar på honom och säger: se människan. Vad tror ni han kan ha menat? Att den som så låter sig förödmjukas och misshandlas är förstås inget annat än en människa. Vi ska återkomma till orden i vers 17 nu, där det står att han måste i allt bli lik sina bröder. Utveckla det lite grann, kort. Det framgår i evangelierna att Jesus, liksom alla människor, hade fysiska behov. Han blev hungrig. Han sov. Han blev trött av vandring. Och han sa, ge mig att dricka. Och vi läser om hans själsliga uttryck. När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem. Och vid ett annat tillfälle i synagogan, då såg han sig omkring med vrede, bedrövad över att deras hjärtan var så förstockade. Vi läser att han kom i svår ångest vid mer än ett tillfälle, inte bara i ett semane. Och när Jesus besöker systrarna efter Lazarus död, så står det att när Jesus såg att hon grät och att judarna som följde med henne grät, blev han häftigt upprörd och Jesus grät. Han måste i allt bli lik sina bröder, och han var i allt mänsklig, dock utan synd. Vi läste i vers 10 att Jesus måste fullkomnas genom lidanden. Jag sa att vi skulle återkomma till det. Det står också i vers 18 att han själv har lidit och blivit frestad. Jesus fullgör sitt uppdrag genom att lida. På vilket sätt led Jesus? Ja, vi tänker nog oftast på Jesus sista dygn. Med rättegångarna och misshandeln och korsfästelsen. Men Jesus led under hela sitt liv. Han levde ett helt liv såsom en syndfri och ren människa som hela tiden omgavs av syndare. Som en helig människa i en syndförbannad värld. Det är inte ett problem för oss på samma sätt. Vi är hemtama i denna värld, men så inte den syndfria. Jesus kände sin fader och Gud. De han omgavs med visste inget om Guds härlighet och möjligheter. När Jesus kommer ner från förklaringsberget så konfronteras han med andebesättelse och otro. En värld präglad av synd och dess konsekvenser. Och han utbrister, hur länge måste jag stå ut med er? Det visar också på Jesu själsliga lidanden som kommit till uttryck just då. Jesus påmindes hela tiden genom sin omgivning och om den enorma synd och skuld som skulle läggas på honom. Han utsattes för Satans attacker, för hat och otro bland sitt eget folk och för fienders angrepp, samtidigt som han själv var alltigenom rättfärdig, utan synd. Jesus var ensam bland människor i sin situation. Och när han i sin svåraste stund i Getsemane efterfrågade stöd från sina närmaste, så fick han likväl kämpa ensam. Och det är möjligt att det fanns kroppsligt lidande under stor del av hans liv, även om evangelierna inte nämner det. Men Jesaja skriver i kapitel 53, han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. Han var föraktad och övergiven av människor. En smärtornas man. Och förtrogen med lidande. Mot slutet av sitt liv drabbade all Guds vrede honom. Onda människors synd lades på honom. Och han gick fram för att sona synden. Han led till både kropp och själ. Eftersom synden har påverkat både människans själ och hennes kropp. Och vad leder allt detta lidandet hos honom fram till? Ja, texten säger oss i vers 17 att han genom detta sonar folkets synder. Och i vers 10, slutet på vers 10, han för dem till frälsning. I vers 14, han gör djävulen maktlös. Och i vers 15, han befriar från fruktan för döden. För döden har inte heller någon makt längre. Allt detta genom att han tar sig an Abrahams barn. Vers 16. Det är ju inte änglar utan Abrahams barn han tar sig an. Och vilka är Abrahams barn? Romarbrevet ger den här uttolkningen, kapitel 4. Därför heter det av tro, för att det skulle vara av nåd och löftet stå fast för alla hans avkomlingar. Inte bara för dem som hör till lagens folk, utan också för dem som har Abrahams tro, han som är allas vår fader. Så står det skrivet, till fader för många folk har jag satt dig. Abrahams barn är de som har Abrahams tro. Tro på Guds son, Jesus Kristus. Jag tycker så mycket om de här orden, tar sig an. Det är så enkla ord på något sätt, på ett sätt så opretentiösa. Men de säger allt. Han tar sig an genom att i allt bli lik sina bröder. Detta är den tro som frälser. Så har du låtit Jesus ta sig an dig? Har du vänt dig till honom? Alltså vänt om och i ödmjukhet tagit emot hans inbjudan? Hebreerbrevets författare skriver i början av kapitel 2. Därför måste vi så mycket mer ta fasta på det vi har hört, så att vi inte driver bort med strömmen. Om redan det ord som talades genom änglar stod fast och varje överträdelse och olydnad fick sitt rättvisa straff, hur skulle då vi kunna fly undan om vi inte bryr oss om en så stor frälsning? En så stor frälsning, bryr vi oss om denna? Får vi fråga oss. Och så en uppmaning till oss alla, också från Hebreerbrevets författare, som jag slutar med. Men vi önskar att var och en av er ska visa samma iver att bevara full visshet i hoppet ända till slutet, så att ni inte blir tröga utan följer dem som genom tro och uthållighet får det utlovade arvet. Så må Gud plantera sitt ord i våra hjärtan nu. Vi tackar Herren. Herre, vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig, helige Ande, som har medverkat då ordet blev till. Och vi tackar dig, helige Ande, som nu finns här och planterar ordet i våra hjärtan. Och vi tackar dig för detta levande ord som har gått ut över hela jorden och burit frukt i alla världsdelar. Tackar dig, Herre, för den levande sådden. Och hjälp oss att så vidare genom vår församling. Vi ber i Herren Jesu namn. Amen.